Ett poddtips från Podplay.
I fören på ett enormt fartyg står två huttrande män och håller utkik i den mörka natten. Fortsätter allt i den här takten kommer RMS Titanic anlända i New York tidigare än planerat. Men plötsligt ser de två männen någonting stort uppenbara sig i mörkret, rakt framför dem. Isberg. Hör hela avsnittet om Titanic i podden Kodkatastrof på Podplay.
Även om det egentligen är jag och Robbie som är menade för varandra. Den tiden kommer. Men lyssna för det hela helvete på svaret. Nej då, är jag inte galen? Oh, jag fick nästan ett litet rys. Ja, bra. Kul. Är du båt 37? Jag tänker så här att du har en räv bakom örat och det är en komplimang.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra honom glad.
Yeah, Nemo är en kändis,
den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra honom glad. Yeah.
Då kör vi.
När började du spela in din luring?
Nu!
Okay.
Så jag är inte så lurig som man kan tro.
Okay.
Det var mer förr i tiden jag var lurig.
Okay.
Det känns som att du tänker på gamla Babben-episoden när du säger sådär.
Nej, det gör jag. Jag tänkte inte på något specifikt. Utan jag tänker så här att du har en räv bakom örat och det är en komplimang.
Jag hade det förr.
Är den helt borta menar du?
Jag tror det. Du vet, nu vill jag faktiskt helt ärligt bara ha sköna härliga samtal.
Ja, och det är härligt, men jag menar en räv behöver inte vara något liksom lömskt, eller för det kan också bara vara buset liksom, en glimt i ögat, lite så. Så jag menade det som något fint.
Ja, jag tänkte att du menar att jag var ute efter stoff.
Ja, då har du ju bjudit in fel person kan man säga.
Ja, men alltså att jag var ute efter att folk ska försäga sig och att jag ska spela in när folk inte är beredda och allt sånt där.
Okay.
Och så var jag nog lite för att jag var hungrig på det när jag var up and coming och ny.
Men det kan vara kul också, och sen får man ju fundera på hur man använder det om man nu väljer att göra så.
Ja. Jag kommer ihåg att Alex och Sigge gjorde ju ett inslag på just det, att för när jag satte på min mikrofon med Babben Larsson innan hon var beredd, så bytte hon dialekt sen i sändning.
Okay.
Det roade de sig åt mycket kan jag säga.
Aha.
Men jag älskar ju Babben, så att,
det gör faktiskt jag också.
Så jag tyckte inte så mycket om när de retade henne för det.
Men det där är intressant, för jag har ju ingen dialekt, men ibland om jag just har varit hemma i Gävle till exempel, som jag fortfarande kallar hemma, ursäkta mig, då är Ellen lite tjockare och så, folk på jobbet säger var du hemma i helgen och så. Mm. Och det där, ibland så kommer man liksom in i ett gung med sig själv.
Ja, men det skulle bli helt outhärligt om man pratar likadant i en podd/radio som man gör privat.
Ja, det tror jag skulle vara ganska outhärligt. Ja,
min fästmö säger så, hon är bara så här: jag hör aldrig den där rösten som du har i den här poddintron. Jag bara, nej, det är väl tur det.
Jag tyckte det var så roligt. Min mamma jobbade på Gävle kommun och ett tag satt hon i växeln där. Och hon hade, när hon svarade i telefon och det var någon som hon inte riktigt kände, utan någon som kanske sökte min pappa för jobbet eller något sånt där. Ja, nu har ju du ringt bostaden. Mm. Det var liksom skrattfest för mig. Jag bröt liksom ihop i bakgrunden.
Jag ska prova det med tjejen sen och säga, vad ska vi ha till middag idag?
Ja, just det, lite. Mm. Ja. Ja, skönt att vi kunde snöa in på det.
Ja. Ja. Vi möts ju där i radio/podd och babblandet.
Mm. Älskar det. Mm. Svårt att sluta med.
Verkligen. Välkommen hit, Titti Schultz.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Det är jättebra. Mm. Verkligen bra. Ja, det är väl det jag kan säga faktiskt. Mm. Det är ingen särskild anledning. Jag tycker bara att saker och ting, efter att ha varit massa grejer som är stökiga som ska hanteras och lösas och fixas, så är det just nu en liten paus innan nästa skopa lassas över. Men nu är det bra.
Mm. Hur ser våren 2025 ut för Titti Schultz?
Den har precis börjat bli lite luftigare. Mm. Den första vårmånaden var intensiv, kan man säga. Bara mycket jobb och även mycket trevligheter, häng och kul saker, men det var aldrig någon lucka och jag har ett stort behov av luckor. Mm. Så nu skärper jag mig inför vårens andra månad. Mm.
Du, innan vi drar igång den här podden på allvar, så tänkte jag ta en stund här för lite smicker.
Oj. Mm. Jag är jättedålig på att ta det, så jag blir direkt obekväm.
Ja. Nej, men det får du öva på.
Okay.
Jag har ju gjort över 500 avsnitt av den här podden. Mm. Och jag har också blivit intervjuad ganska mycket i mina dagar av dig,
Bland annat.
Två gånger, ja. Jag har varit med i P4 Extra två gånger.
Jätteroligt.
Jättefina avsnitt tycker jag. Och det är det jag skulle komma in på här, nämligen. Att min upplevelse, och det här är min helt sanna ärliga upplevelse, är att du är vårt lands bästa intervjuare. Jag tycker verkligen det. Och det säger jag till folk när de frågar också.
Jag blir jätteglad att du säger det. Och jag vet att jag har övat mycket. Men jag tänker alltid att det finns någon som är bättre. Men om du upplever det så, då ska jag försöka ta emot det och säga att jag blir faktiskt jätteglad och lite generad.
Bra. Jag beskrev dig som intervjuare här. Påläst, nyfiken, engagerad, genuin och varm.
Wow, tack.
Ja, men varsågod, för det är så här, under mina två besök hos dig så har jag känt det båda gångerna. Efteråt har jag känt så här, shit vad det här är. Det går så lätt hos henne och hon är verkligen nyfiken, hon har gjort jobbet. För man märker ju det när man åker runt på såna här PR-svingar, vilka som har gjort jobbet och inte. Det blir så tydligt liksom. Och alltid hos dig har jag känt så här, fan vad hon är bra liksom. Så ta åt dig, sug in som en svamp och bär med dig det genom livet med stolthet.
Det ska jag absolut göra. Och vet du, nu vill jag också säga det. För att om du säger att jag är bra så vill jag faktiskt ändå lyfta de som hjälper till att göra mig bra. Jag har ju en fantastisk redaktion med jättefina, otroligt begåvade och erfarna kollegor som hjälper till med jättemycket research just där. Jag skulle liksom inte kunna researcha ett helt program själv och knåpa ihop det där på egen hand, även om jag faktiskt trodde det från början. Men just det där också att någon annan faktiskt är där och rekar och hjälper mig ta de första kliven in i ett samtal. Och det är ju ovärderligt. Mm.
Du har ju gjort P4 Extra sedan 2018, va?
Ja, det är det nog, ja. Mm.
Hur många episoder blir det?
Oj, jag har faktiskt ingen aning hur många avsnitt eller liksom episoder, ja, vad fan säger man, många program det kan ha blivit. Men jag snittar ungefär 4 i veckan kan man säga. Ja, du får räkna, för jag tänker inte ens försöka.
4 i veckan, och du gör året om?
Ja, fast jag har ju sett till att ha en ordentlig sommarsemester.
Ja.
Och så är jag ledig lite runt jul. Någon måtta får det ju vara.
Jag är alldeles för trött i min skalle för att dra den matteuträkningen.
Ja, men du, vi kan ju kanske ta en kaffe sen så räknar vi ut det. Och så, ja, kommer
några hundra blir i alla fall.
Ja, det är nog fler än några hundra.
Vi kan säga, jag gissar på 800.
Bra, den tar vi.
Under de här 800 avsnitten, cirkus, vad känner du har varit dina toppar och dina bottnar? Har du någon intervju som du känner så här, shit, den där var verkligen, här pikar jag. Och har du någon intervju där du känner så här, shit, vad kass jag var idag?
Det finns absolut sådana intervjuer där jag... Jag är ganska hård mot mig själv faktiskt i alla grejer jag gör, oavsett vilken sorts jobb jag utför. Jag modererar ju en del och sådär också. Men jag är faktiskt aldrig nöjd. Och då kan man säga, det är bara något hon säger. Eller, du vet, så där. Men jag tänker så här, hade jag kunnat göra det där lite bättre? Och så där. Sen kan jag känna att det här var bättre eller det här var sämre. Det här var roligare, det här var mindre roligt. Eller det här blev inte alls vad jag hade hoppats. Och då måste jag landa i att det behöver inte vara kast för att det inte blev vad jag hade tänkt. Och ibland så är det faktiskt bättre när det inte blir vad man har tänkt. Utan att ett samtal tar vägen någon annanstans. Men jag är dålig på att ha konkreta exempel som jag förstår att du vill ha. För att jag lägger bort det sen. Känslan stannar kvar. Men jag går liksom inte i flera år och ältar att samtalet med den och den blev kast.
Har du någon gäst som har känts extra stor för dig då?
Ofta så är det de alldeles vanliga människorna som är roligast. Jag har ju haft lyxen att få träffa kända och superkända människor faktiskt hela min karriär. Det är kul. Alltså för mig är det ju stort att få prata med Robbie Williams. Att träffa Robbie Williams. Alltså jag har ju varit kär i honom när jag var 14 och att vi nu kan ses och göra liksom en intervju och skratta ihop åt samma saker. Det är ju en bizarr känsla på ett sätt.
Han verkar ju toppen.
Han är verkligen, nu tror jag att vi kan konstatera att han har blivit toppen, men han har ju mått piss, ursäkta franskan.
Ja, det blir tydligt i alla dokumentärer som florerar nu.
Ja, men jag tror att han för första gången är väldigt ärlig och har liksom kommit på att det var en bra grej. Hur som helst, jag skulle kunna prata länge om Robbie Williams. Jag tror också att hans fru är toppen för honom, även om det egentligen är jag och Robbie som är menade för varandra. Den tiden kommer. Nej då, är jag inte galen. Men så det är ju stort på ett sätt. Men annars så är det att träffa människor som inte i vanliga fall är i media, som vågar dela någonting, att jag lyckas få dem att känna att jag är så bekväm här, att jag kan berätta det här, att man har blivit lurad, liksom bedragen eller gått igenom någonting som många andra kan känna igen sig i och sådär. Alltså de samtalen, då känner jag att jag faktiskt kanske är där och gör lite skillnad.
Mm.
Det andra är jättekul. Det är liksom the icing on the cake. Det är dekorationerna som är jätteviktiga, men de där djupa samtalen, vare sig de är svår, liksom mörka eller ljusa då, eller vad jag ska säga, är nog det som jag tar med mig längst, när människor vågar dela att man har varit med om något.
Hur många gånger har du sett Robbie live?
Inte så många som man skulle kunna tro. Den tror det blir den fjärde i sommar.
Ja, du ska gå.
Mm.
Jag såg honom på Ullevi om det var 2006 kanske. Eller 2007.
Jag var där.
Du var där. Mm. Otroligt.
Det var otroligt.
Ja, det var en av de bästa konserterna jag varit på.
Ja.
Så det känns så här att jag stadion i sommar, men det kommer inte slå Ullevi ändå.
Nej, det tror inte jag heller. Men jag tror att det kommer vara fantastiskt.
Ja, men såklart. Så vi får se om jag går också.
Men jag såg honom en gång i Holland. Nederländerna säger vi nu, vi var i Amsterdam, och han hade ju liksom helt gått ner sig och scenskräcken var total för honom, så han hade inte gjort något på absolut evigheter, och det pratades om UFO:n och han var liksom vilsen, och då så bestämde han sig för att han skulle försöka hitta tillbaka till sin karriär, och så skulle han göra några små konserter, så vi var i någon mycket märklig lokal i Amsterdam, om det var någon liten klubb slash det fanns teatermöjligheter, lite sådana saker.
Mm.
Och han hade bara bjudit in säkra kort. Han hade förvissat sig om att det bara var fans. Och då fick jag då via mitt dåvarande jobb möjlighet att åka. Och det var nästan helt otroligt. För han sa, nu är det jobbigt. Nu är det jobbigt. Han liksom delade varje känsla i att hej, jag kom in på scenen, jag står här. Ni vet, han fick så mycket kärlek och det var så häftigt att se det här, hur folk försökte lyfta honom och hjälpa honom tillbaka. Vid något tillfälle så bad han då sin fru komma in och bara vara där. Kom in, sätt dig här, jag måste kunna titta på dig ibland. Och sen så blev han lite varm i kläderna, blev den här roliga entertainern, började blanda in folk. Det var någon tjej, hon blev så till sig, hon stod på en balkong, kastade sin handväska på honom. Och handväskan var i formen av en tax. Så det var som fullkomlig förvirring. Han bara, vad ska jag göra med den här? Varför en väska som ser ut som en tax? Men, och du vet, det var det enda hon kom på att göra när han vände sig till läktaren liksom, och såg henne. Då kastade hon sin handväska på honom. Han var mycket förvånad. Ja, men, här låter ju helt obegripligt om man inte var där. Men det var en väldigt speciell stund. Det var som att han, kanske var vi några som fick hjälpa honom tillbaka till de stora scenerna.
Ja, det blir ju rätt tydligt när man ser framförallt Netflix-dokumentären om honom, hur jävla pissigt han mådde där ett tag.
Mm.
Och hur mängderna droger han tröck i sig för att ens ta sig upp på scen liksom.
Ja.
Så att,
och att folk runt omkring honom tycker att ja, det, vi får lösa det på det här viset.
Ja, det är så knäppt alltså. Mm. Ja, det är, man, ibland blir jag förvånad att inte fler superstjärnor dör av alkohol och droger.
Ja, det får vi vara tacksamma för att det inte är så.
Verkligen. Men du, nu när jag har Sveriges bästa intervjuare framför mig så tycker jag att vi ska snacka lite intervjuteknik här.
Jaha, okej. Okay. Ja. Mm.
Vi ska sparras lite här, du och jag nu.
Åh, nej,
ska vi inte. Absolut,
är det tävling?
Absolut inte. Men vad tycker du utgör en bra intervjuare? Vad tycker du om viktigaste egenskaperna och viktigaste sakerna att tänka på när man ska göra en intervju?
Men lyssna för det hela helvete på svaret. Det är liksom inte, väldigt många intervjuer kliver in, har en plan. Jag har också en plan. Vi börjar här. Vi skulle kunna sluta här borta. Då är det okej. Okay. Men om vi startar här enligt plan och sen tar det här vägen, jag lyssnar på vad du svarar Nemo och så ställer jag följdfrågor på det. Jag försöker vara lyhörd. Försöker du säga något till mig? Vill du berätta någonting som du inte bara vill bluddra ut? Eller har du plötsligt, känner du dig så bekväm hos mig att du vill dela någonting som vi inte visste om eller så? Jag måste ju vara där och känna efter och våga ställa svåra frågor. Och om jag är helt fel på det, då är det ju bara att backa hem igen och hitta sin röda tråd. Men oavsett om det är stort eller smått eller bara en, liksom en snabb kommentar från finansministern eller om det är ett längre samtal med dig till exempel, så måste jag lyssna på svaren.
Mm. Ja, det...
Och det kanske låter jättelätt, men det är så många som fullkomligt skiter i det och bara vill till slutpunkten. Det här är min poäng, men som intervjuare så handlar det aldrig om dig.
Nej, men det är inte lätt. Alltså gud, det vet väl jag om någon skulle jag säga. Jag kommer ihåg när jag drog igång den här podden för det blir lite mer än 10 år sedan. Jag hade en idé om att okej, om jag är ganska social av mig, bra med människor. Om jag bara har en mikrofon och en gäst, då kommer det bli superintervjuer. Det kommer, och du vet, jag var ju bedrövlig i liksom 80 avsnitt. För att jag var så naiv i mitt tänk kring det. Och allt det som du beskriver nu, det var ju så här, jag hade ingen aning om det. Jag tänkte så här, ja, men jag litar på den jag är liksom. Men det är så mycket man behöver tänka på. Alltså, våga vara tyst. Alltså så här, våga och inte bli rädd för tystnaderna. Att så här, vänta in svaren. De här följdfrågorna, att vara påläst. Och precis som du säger, allt det som du är inne på, jag hade ingen aning om det liksom. Så att jag kände verkligen det att i början, jag var bedrövlig alltså.
Det var vi alla.
Ja, men det är så sjukt om man lyssnar på det så här. Men det är fint att kunna känna så här, om man lyssnar på första episoderna och jämför det med nu, att man så här, shit, det har hänt någonting. Mm. Jag kan tänka mig att även du känner likadant, att känslan av att man har blivit bättre på någonting är ganska mäktig liksom.
Det tycker jag absolut. Det kan jag verkligen ta till mig, att jag har utvecklats. Jag har hållit på, i år är det 31 år som jag har hållit på med radio.
Goals. Förebild. Inspirationskälla. Mentor.
Och jag trodde, wow, jag är snart död, hör jag. Men, och då ska man veta att jag trodde hela tiden att jag skulle bli en skrivande, grävande journalist. Göra jättehårda, tunga, svåra gräv och trycka upp folk mot väggar och sådär. Men så med bananskalsmetoden blev det något helt annat, så att säga. Men jag har inte ångrat något en sekund, kan jag säga.
Nej.
Så att jag, men med det sagt, det här att man utvecklas, jag tror också det här jag säger i tid och otid, att jag är inte nöjd, och det tror jag är hemligheten också, att det är kul att fortsätta, att jag vill utmana mig själv, att jag ställer höga krav på mig själv och därmed också ganska höga krav på min omgivning, vilket det är olika bra att göra det, men det där att hela tiden, fasen, jag skulle bara ha sagt så här istället, jag skulle formulerat meningen annorlunda, det behöver inte vara någon det är sällan stora grejer jag piskar upp mig själv för, utan det är bara, varför tog jag frågorna i den där ordningen, eller varför formulerar jag mig på det där viset, varför hugger jag inte på den där bisatsen, eller?
Exakt.
Så håller jag på hela tiden.
Och det där tycker jag är någonting som, ja, men det kan vara svårt, och det är liksom till dags datum det enda jag kan börja slå på mig själv för när jag lyssnar igenom grejer jag har gjort, att jag missar en följdfråga, att jag lyssnar på det, bara, varför frågar jag inte det där, just för att jag var så upphängd på kanske mitt manus eller vart intervjun skulle gå någonstans. Och det är så frustrerande när man känner i efterhand såhär, jag hade ju världens läge där att kliva in där. Jaha. Dit skulle vi ju gått.
Precis. Jo, men, och det är de där grejerna, och det är också kul, för att sen en gång när jag kan känna då att nu fick jag till det där, eller förra gången som Nemo var här, då missade jag det där, men nu har vi faktiskt tagit det, eller nu hittade vi vägen dit. Och sen tänker jag så här, när man väl har dragit iväg på något stickspår och lyckats fånga stunder, liksom det som händer i samtalet, ställt följdfrågorna, och det liksom tar stopp där. Det går ju att liksom lyfta tillbaka samtalet till där man var. Det är ju bara liksom en schysst formulering, så är man tillbaka. Och just de där schyssta formuleringarna, de blir ju lättare och lättare med åren.
Mm.
Att liksom smidigt komma tillbaka till den röda tråd man kanske hade från början.
Vem tycker du är bäst då på det vi pysslar med?
Jag har alltid... jag kan säga att någon som jag verkligen saknar är Stina Dabrowski i intervjusammanhang. Hon var modig. Hon bangade aldrig frågor. Hon hittade alltid vägar in i samtalen. Hon har liksom... Hon var... förebild och inspiration för mig i jättemånga år. Långt innan jag fattade att jag själv skulle liksom sitta och intervjua människor på det viset. Men när jag tittade på henne på TV, liksom, när jag var alldeles, alltså jag hade inget jobb, jag gick i skolan fortfarande, så bara, wow, den här kvinnan har något.
Mm.
Så att hon har verkligen varit en förebild, och ibland så, jag är fortfarande så, jag kan gå in och bläddra i hennes intervjuböcker och så som jag har hemma. Och tycker alltid att det är roligt om jag hittar något klipp någonstans eller sådär. Och sen så har ju tiden gått vidare. Stina Dabrowski skulle vara en annan Stina Dabrowski idag när hon sätter igång och intervjuar. Men basen, plattformen, grunden finns ju där. Hon skulle ju också ha ännu mer erfarenhet och sådär. Så att när jag skulle... Jag säger Stina Dabrowski. Sen har jag tidig Oprah Winfrey, absolut. Ellen DeGeneres, alltså i humorn, att våga blanda in skrattet även i de allvarliga samtalen.
Men visst var det Stina som alltid hoppade med sina gäster?
Ja. Med alla utom Margaret Thatcher.
Exakt. Mm. Klassiskt klipp när hon ska få Margaret Thatcher att hoppa och hon vägrar.
Ja, och man vet redan innan att det här är gången du går bet.
Ja, verkligen.
Men och det känns hela kroppen och det är underbar underhållning.
Kudos att hon ens försöker, tycker jag.
Hatten av.
Mm. Men det jag också har märkt vad gällande mig är att jag blir så mycket bättre när jag är genuint intresserad av en gäst.
Mm.
Och det där ligger mig, alltså lite fatet har jag märkt. Och det blir så tydligt att när jag har en poddgäst som jag kanske inte har någon relation till och inte är så himla nyfiken på, då hörs det på mig. För jag är en sån jävla känslomänniska, jag kan typ inte dölja det. Så jag tänker så här om mig själv, att jag är så jävla bra, kanske bäst i Sverige, när jag är intresserad av en gäst och älskar gästen och har en personlig relation till den.
Mm.
Men när jag inte har det, då är jag också typ sämst i Sverige. Så den diskrepansen där är jättestor.
Det här är väldigt roligt, för jag är precis tvärtom.
Är det så?
Ja. När jag gillar någon, känner någon eller liksom verkligen beundrar någon, det blir nästan aldrig bra. Den första gången jag intervjuar en sån person i alla fall, det blir nästan aldrig bra.
Mm-hmm.
Jag ska heller inte ha för stor respekt för en person, alltså tycka att det här är en person som gör väldigt bra grejer. Det får jag absolut inte märka, särskilt inte nu på Sveriges Radio. Det är klart att jag kan gilla, men jag kan ta Eva Attling som ett exempel. Jag är jätteintresserad av smycken, silversmide, och tycker alltid att hon har varit en väldigt, väldigt cool katt. Och för ungefär 100 år sedan nu så skulle jag intervjua henne för första gången. Så jag skulle träffa henne i hennes verkstad och liksom hälsa på i hennes värld. Alltså jag var så fruktansvärt dålig. Alltså jag är så tacksam att Eva inte rundade av och bad mig gå. Nej, hon var så himla proffsig och jag famlade omkring. Det var så kastrikt nästan att sända. Vi tog bara en liten bit om jag minns rätt.
Mm.
För att jag var, Eva Attling är så duktig. Och Eva Attling, nu sa hon en smart grej igen. Och det här var när jag jobbade inom kommersiell radio. Men nej, så att jag liksom bara lommade ut därifrån och frågade mig själv vad var det som hände. Faktiskt. Så att nu har det där ändrats lite grann. Jag har distans nu till Eva. Jag vet att Eva är en vanlig människa. Men de där stunderna, sådana grejer har jag varit med om några gånger.
Kul ändå att jag började den här intervjun med att fråga just om det här, dina bottennapp.
Ja.
Då hade du inget svar.
Nej, just det. De verkar jag fram eftersom här nu. Ja, just det.
Det är för att jag är så proffsig.
Det är verkligen för att du är så proffsig och hjälper mig hitta rätt.
Så är det. Det är mitt jobb.
Härligt att jobba med proffs.
Verkligen. Vet du vem som är Sveriges sämsta / mest överskattade då?
Vill du berätta det för mig?
Jag kommer berätta, men jag kommer be min klippare att bipa.
Okej. Okay. Mm. Aha, okej. Okay. Så då ska jag inte upprepa namnet då. Nej. Men du säger till mig.
Det kommer jag göra.
Mm. Tystnad för klipp och bip. Ja.
Kan du kommentera det? Vi kommer bipa namnet. Håller du med eller säger du emot?
Jag har inte tagit del av den här personens material på mycket, mycket, mycket länge.
Okej. Okay.
Mm. Har mött personen och efteråt tänkte jag, här hade vi kunnat göra mer i den intervjusituationen. Det är så långt som jag sträcker mig.
Ja.
En annan grej som jag faktiskt har lärt mig, det är att om jag inte gillar eller uppskattar någon, då lägger jag det bara åt sidan.
Så är jag med, absolut. Mm. Jag snackar aldrig skit och det är också därför jag liksom vill bipa det här och det här var väldigt olikt mig. Men jag känner att när jag satt med en fellow och intervjuade det här så vill jag ta upp det med dig, för att jag har varit ganska frustrerad över det, för jag har känt så här, vilka gäster de får och det där hade man kunnat göra bättre saker av liksom.
Mm. Det tänker jag faktiskt väldigt ofta i väldigt många sammanhang.
Ja.
Varför sitter du där?
Exakt. Alltså det är så ont i ändå. Mm. Alltså.
Men det finns... Det finns intervjuer där jag till exempel, alltså över tid, för ett par år sedan till exempel, så vet jag att det var ett intervjuprogram på tv. Jag ställde mig upp, skrek åt tvn och stängde av. Mm. För jag tyckte att det där är fan tjänstefel. Mm. Skämmes! Mm. Jag vet inte vad det är. Bekvämlighet, lathet, det är väl egentligen samma sak. Jag vet inte, man är bortskämd att de här människorna och rösterna kommer.
Mm. Ja, det finns ju en risk att man blir lite lat och bekväm med åren. Men där vill man inte hamna.
Nej, jag fattar inte att man vill sponsra de grejerna heller.
Nej, nej, så är det. Du, vi ska leka en lek nu.
Oj då.
Mm. En lek som jag kör i varje avsnitt som heter associationsleken. Det går ut på att jag säger ett namn eller ord eller företeelse eller projekt eller någonting från ditt liv, din karriär.
Ja.
Och du ska säga till mig vilka tankar och känslor som kommer till dig när du hör ordet.
Ja.
Mm. Och du får utveckla i flera minuter om du vill och du får svara snabbt om du vill. Det är helt upp till dig.
Okej.
Okay. Du vet, podcast. Så mycket frihet, va?
Ja, det är helt otroligt.
Ja, det är faktiskt skönt.
Du har, det är inte ekot som ska in någonstans här. Nej, och de bara bryter, vet du, om man inte är klar.
Men med det sagt så får man ju mer tid hos dig än de flesta andra program.
Ja, det är lyxigt faktiskt. Det är väldigt lyxigt.
Det är ju varje nyhetsmorgon där man ska försöka trycka in allt man vill ha sagt på så här 6 minuter.
Ja, man får liksom koncentrera sig själv.
Så är det. Okej, vi kör då.
Ja.
Första ordet i den här lilla leken då. Ditt sommarprat.
Svåraste jag gjort. Jag vet fortfarande inte vad det blev. Alltså jag har ju hört det jättemånga gånger och jobbat med det jättelänge och hade en fantastisk producent, Louise Malmberg, som är en av få människor som jag känner utmanar mig på ett sätt så att jag alltid blir bättre. Hon är helt otrolig att jobba med och en av de mest underskattade på hela Sveriges Radio, tror jag. Jag är så lycklig att jag får jobba med henne. Hon, det var också bitvis tack vare henne det blev ett sommarprat. Jag var beredd att lägga ner hela projektet flera gånger. Drog på man måste skriva ut avtalen då där man lovar och förbinder sig att sätta ihop ett sommarprat i god tid. Jag drog in det längsta att skriva på det där för att ändå kunna säga att nej, för allas trevnad jag låter bli. Men sen var det svårt, så jag kände också att jag har sagt allting, alla vet allt om mig och det gör man naturligtvis inte. Jag har ju liksom tydliga gränser för mig själv, även om de kontinuerligt under årens lopp har flyttats och jag har blivit liksom mer och mer personlig. Och trivs med det, absolut. Jag vill ha en relation med lyssnarna och det tycker jag att jag har fått. Men det här sommarpratet, det är absolut svåraste jag har gjort.
Mm.
Och sitta och prata så länge om sig själv. Det är väldigt få människor som är så intressanta. Jag ville prata uteslutande om döden, för övrigt. Jag ville göra sommarprat om döden. Det var många som inte tyckte det var rätt.
Men jag vill minnas att det var någon artikel om att du var rädd för att prata om din komplicerade relation med din mamma. Stämmer det?
Ja, det kändes lite som att jag har lyft lite på den situationen. Men jo, men lite grann så. Min mamma sa också till mig att du pratar inte om så länge. Du får inte prata om mig förrän jag är död eller något sånt där. Och nu var hon ju det.
Ja, men det där är jag ganska allergisk mot. Att föräldrar som ska sätta regler för sina barn. Du vet, skaffar du barn, då har du ett jävla ansvar.
Och då har du ett problem.
Nej, men så här. Jag har inga jävla ansvar gentemot mina föräldrar.
Nej.
De har ansvar gentemot mig.
Och sen är det ju ofta 50-50 i historien.
Ja, alltså, såklart. Det vet ju alla också.
Ja, precis. Mm. Och det var väl lite grann det jag sa till min mamma. Att det där är ju inte bara du, det var ju också jag.
Ja.
Men nu är det sagt. Och jag sa precis så mycket som jag tyckte att jag kände att jag behövde.
Mm. När jag skrev min första bok så kommer jag ihåg att min pappa sa till mig så här. För jag har ju växt upp i missbruk, som du vet. Och min pappa är nykter nu sedan många år, men under uppväxten var det ganska stökigt. Och då sa han till mig så här. Han fick någonting i blicken och så sa han så här. Du, skriv gärna din historia, men skriv inte min.
Klok pappa. Åh, jag fick nästan ett litet rys. Nej, men alltså det är ju faktiskt... Ja, nej, men var inte... Nej, men vänta nu. Var nej. Inte det... Kan man inte lätt förstå exakt
jo,
vad det betyder?
Men jag tror han formulerade sig mer så här. Du får gärna skriva din historia, men skriv inte min. Och då menade han med det att jag inte får skriva om honom.
Jaha, ja, nej, men då blev det ju kanske en annan nyans. Ja, då blev det svårare,
ja,
tänker jag.
Ja, det är svårt att skriva om sin uppväxt om man inte får nämna sin missbrukande pappa.
Får jag fråga, hur det landade det här?
Det landade med att jag faktiskt skete det. Och alltså sket i hans önskan och sa så här: jag behöver göra det här, jag behöver skriva mitt liv, jag har ett behov av att göra det och du får göra vad du vill med det. Och det slutade med att han inte läste det bara.
Ja, det är väl ett sätt.
Ja, och jag var också tydlig i boken med att skriva fina saker om honom nu, alltså så att det blev lite nyans i det. Jag berättade om en trasslig uppväxt, men jag berättade också om att han är nykter sedan många år och är en jättefin pappa och farfar idag.
Ja, jag tänkte ju säga hur det är i relation idag då.
Jo, men den är ganska bra, men jag tycker det är viktigt att om man ska skriva så måste man ha lite balans och lite nyans i det hela. Och alltså mina böcker, det är verkligen så, jag är från en stor familj, vi är 8 stycken, det är 6 syskon, 2 föräldrar, och det är väl kanske 2 eller 3 i min familj som har läst mina böcker. Just på grund av att alltså historier är ju olika för människor.
Mm.
Det kan ju bli jobbigt att läsa om en uppväxt om man kanske inte känner igen vissa delar.
Mm.
För jag och mina syskon har ju ganska olika upplevelser av vår uppväxt.
Ja.
Framförallt de som, liksom, pappa blev ju nykter och sen så har ju vissa fått då en nykter pappa.
Just det.
Den biten liksom. Ja. Det blir jätteskevt såklart. Ja. Men såklart, jag tycker jag vidhåller att alla har rätt till sin egen upplevelse av sin uppväxt och att berätta om den om man vill. Jag har aldrig velat såra eller skada honom liksom, men jag hade det behovet och han, jag tror han förstod det till sist liksom. Men det här ska inte handla om mig, försök inte
men
nu.
Det där är väldigt intressant tycker jag, men om man då tänker på vilka historier man berättar från sin egen liksom, del som är långt ifrån det som ändå är offentligheten. Och jag har liksom aldrig tänkt att jag skulle bli igenkänd eller vara offentlig, det kom liksom med på köpet bara, jag satt där, jag gick till jobbet varje dag och sen plötsligt så var det någon som sa, är det inte du på radion? Och då tänkte jag, vad är det här? Det är liksom så här jättestarka minnen de första gångerna jag blir igenkänd och tänker att jättekonstigt. Men att berätta sina egna historier på sitt eget vis och så blir de liksom allas. Ja. Det är konstigt.
Jo, men det finns också en risk med att faktiskt bjuda in människor och ha massa åsikter om det man skriver. Jag vet att jag bara tog hänsyn till en enda människa när jag skrev min första bok och det var mina barns mamma. Hon hade önskemål, jag tror att det specifikt var att hon inte ville att jag skulle berätta om förlossningen och strök jag det.
Ja.
Liksom. För jag känner så här, ja, men det, är det någon jag ska lyssna till så är det ju henne liksom. Och det gjorde jag. Men det finns ju en risk.
Gud, några tusen frågor om förlossningen, men jag ska lägga det åt sidan. Ja.
Vi kan ta det sen.
Ja.
Jag vill inte bipa en hel podd.
Nej, det räcker
med en bipning.
Jag respekterar också dina barns mamma.
Ja, snällt av. Men alltså, det finns ju en risk med att låta folk börja ha en saying i det man publicerar. För att jag tror att det var Ola Rapace som jag pratade med om det här. Och han sa att han hade börjat fråga alla sina ex om så här, ja, men de fick läsa hans bok. För att det är så här, de skulle, och om det var någonting som inte kändes okej så stryker han det. Det slutade med att han strök liksom halva sin bok.
Alltså, han satt med en liten så här broschyr till slut.
Ja, och han sa så här, jag ångrar mig så jävla mycket över att jag öppnade den här dörren. För det slutade med att jag stod med en halv bok som jag inte tyckte om. Jag kunde inte stå för den och det var en halv historia liksom. Det är ju det som är risken.
Mm.
Så man får ju välja, antingen gör man en bok på riktigt eller så skiter man i det, tror jag. För det här mellantinget blir inte bra, tror jag.
Men det, ja, här kan man ju tänka på många saker. Jag blir ju lite fyrkantig direkt. Samtidigt är det så här, om du väljer att skriva en bok som innehåller andra personer och du berättar saker som verkligen involverar dem.
Men då får man ju figurera namnen, tänker jag.
Ja, i den mån det räcker. Ibland kan det ju vara väldigt tydligt ändå. Men jag tänker, hur gick det för Ola Rapace för övrigt? Fick han ihop någon bok?
Han fick ju det. Boken släpptes, men den är väldigt kort. Och den är ju inte, alltså, jag kan nog säga det helt ärligt, den är ju inte så bra just för att man känner när man läser att det här är en halv historia.
Ja.
Man har ju lite koll på hans historia. Och delar saknas ju. För att han har involverat så många människor i det.
Mm.
Och alltså, det är en svår fråga. Jag förstår vad du säger och man ska ju inte såra andra människor såklart. Man ska ju ta hänsyn till de nära och kära. Men man vill heller inte göra en halv bok. Så det är en svår balansgång, tycker jag.
Verkligen svår. Det här är en av många tusentals anledningar till att det inte blir någon bok.
Det var slutsatsen.
Det är för att jag har tusentals ex.
Ja, exakt.
Eller har.
Så, och du vill inte göra en Ola.
Nej, det vill jag inte.
Nej.
Här är min broschyr om livet.
Exakt, oj. Exakt.
Ja.
Det räcker med att gästa den här podden.
Ja, jag tycker att vi nosar på grejer hela tiden här.
Det är meningen.
Ja, bra. Kul. Ja. Än så länge känns det bra.
Bra. Hela kändis Sverige bakar.
Nej. Det var väl kanske inte det bästa jag gjort.
Hur kass var du?
Ja, men, nej, men alltså, de har klippt mig snällt, kan jag säga. Mm. De kom fram till mig dag två av inspelningar och sa, vi tänkte på att du skulle kunna tänka på att du alltid säger, du ser väldigt, väldigt arg ut hela tiden. Och då blev jag arg, för jag tänkte att nu ser jag ut så här. Men det som är att jag var ju koncentrerad hela tiden. Jag var så trött på kvällarna för att jag hade koncentrerat mig så mycket på gram och hushållsvågar och sånt som för mig är liksom, det är en helt ny värld. Jag är knappt i köket, jag vet man brygger kaffe och sådär. Fram tills jag träffade min sambo som jag ju nu har haft ganska länge, 19 år. Så jag levde på takeaway och varma mackor. Och det är inte bara så att jag koketterar och hittar på. Jag är bara så totalt ointresserad. Och varje gång jag försöker så blir det inte gott. Helt bortkastad. Jag känner att jag har köpt kyckling för 200 kronor och den smakar skit när jag är klar med den.
Varför
jag
tycker sa det är värdelöst. Du ja då, Titti? Var du så pengasugen eller?
Vet du, det var, dels var det bra betalt.
Ja.
Det var det.
Det är ju det med sådana här program.
Sen var det var också väldigt kul. Mm. För det var ju roligt att hänga med de här människorna som jag inte hänger med i vanliga fall. Alltså som jag har träffat och är bekant med och så. Men som jag liksom inte... Nu kom vi lite närmare varandra. Vi satt på någons liksom, balkong på hotellet på kvällskvisten. Man har pratat om lite annat än bak. Fast det var väldigt mycket bak och då fick jag zooma ut.
Hur lång inspelning var det?
Det beror på lite grann hur länge man får vara kvar. Men vi var med i 5 program så vi höll väl på där i 5 dagar. Någonting. Mm.
Kan du säga ditt gars om jag lovar att bipa det? Bara till mig alltså.
Jag tror att jag... Nej, vet du vad? Jag tror inte jag får.
Ja, men du behöver inte.
Nej.
Nej. Jag har berättat om mitt company svangage i båden.
Ja, vad sa du då då?
Försök inte. Det är give and take här kan jag säga.
Ja, men jag kan ju säga om det var mer eller mindre då.
Okej.
Alltså bära runt på en ryggsäck ja, på också... myra måste ju vara ja. Fruktansvärt. Ja, men
tänk på att du också, du är kändare än vad jag är. Alltså i hierarkin. Så jag tror
men det här kan ju bli jättespännande. Säg då så får han bipa.
Jag var borta i 25 dagar.
Herre min gud och skapare.
Jag kom ju till final. Nu fick alltså, jag det sagt också.
Ja, men det är flott.
Det är det faktiskt.
Ja.
Och jag tror att jag fakturerade 280 eller 240 plus moms.
Det är mycket mer än vad jag fakturerade.
Ja, men jag var borta i 25 dagar.
Mm.
Dygnet runt.
Mm.
I mossan.
Mm. Din omständighet var värre, men jag vill säga att jag hittade liksom smält choklad och sådana fläckar i månader efteråt.
Ja, men jag gissar på att du kanske fick en hundring.
Mm-hmm.
Alltså 100 kronor.
Ja. Där någonstans var det.
Okej, okay. Ja, vi går vidare.
Men och det var kul att göra. Oj, förlåt, jag slår i micken hela tiden. Jag ber om ursäkt. Väldigt
hur kan du göra det när du jobbar med det här?
Det är så dåligt. Men jag brukar inte ha det här avstånd. Jag har en annan mick.
Dyrare mickar antar jag.
Det vet du, det ska du inte vara säker på. Vi har mickar från tidig kritaålder på Sveriges Radio.
Okay.
Jag överdriver. Mm. Men vi slösar inte. Det gör vi faktiskt inte. Det kan jag säga. Hur så? Vad höll jag på att säga nu då? Jo, men det var också väldigt kul att göra här med Josefin som jag gjorde det med. Och jag fick ett intryck att hon brann mer för bakning än jag. Mm. Så att jag är glad... att vi var där.
Mm.
Hon är också så härlig. Hon liksom dansar sig igenom tv-program. Vi har gjort något annat också tillsammans. Hon är ju dansare i botten, som man brukar säga.
Mm.
Så hon är så graciös. Och när jag har tittat på några avsnitt så kan jag skratta så mycket för att hon rör sig så graciöst. Och bredvid kommer hennes klumpeduns-kompis kloppet i klopp. Och då går jag bara som vanligt. Men då inser man hur olika det kan vara. Jag vet inte varför jag slängde in det här. Men just det tyckte jag var så... Vi var så otroligt olika. Hon var alltid pastellfärgad och glad. Jag gick bredvid och försökte vara så lite svartklädd som möjligt, vilket de uttryckligen hade bett om. Och såg alltså arg ut hela tiden. Och så tyckte jag att alltså, min hasselnöts dakwas, det var väl inget fel på den, eller min och min vår naturligtvis. Men vi fick skit för grejer som var bra, tyckte jag.
Mm.
Mm.
Nästa då i den här leken.
Klipp bort det där bara.
Klipp bort det där. Daniel, det där får du klippa bort.
Ja,
det där var det sämsta minuterna i podden hittills.
Ja, faktiskt. Det var jävligt svagt material.
Hur kan du inte ha en känsla för det så här?
Nej, men jag kände det hela tiden. Sluta prata, sa gärna. Det gick inte.
Värsta känslan när man är mitt i ett segment på att det här är ju inte alls bra.
Ja, det är ingen bra känsla.
Det här är inte content.
Det är den känslan jag har.
Jag tror att det var bra klippare då. Alltså nu kommer han ta med det här bara att vi sa så här efter. Då blir det ju kul. Det är
typ.
Ja, men då får han med det här. Det är kul. Nästa då i den leken är ett namn. Och
ja, just det. Vi håller ju på med en lek.
Ja.
Jag surrar så jävligt så det har jag glömt. Ja, nu är jag med.
Men så där säger många. För att folk glömmer bort leken. Det är ja. Poängen.
Tillbaka till leken.
Ja. Och nästa är ett namn som har varit lite i ropet på senare tid. Och jag är nyfiken på vad det namnet väcker för tankar och känslor i dig. Roger Nordin.
Länge sedan är det första som kommer upp.
Och jag känner i hela min kropp att du inte vill prata om honom nu.
Kanske just för att namnet har varit i ropet så väljer jag att avstå.
Mm. Men om vi inte ska prata om det som pågår just nu, så visst var det så att ni var kollegor i 100 år?
Ja.
Ja. Och bytte mediehus ju. Det var väl från Riks till Energy.
Ja.
Och sen så känslan var att ni typ... Gled ni bara isär eller skar det sig?
Vi gled isär.
Ja. Ni blev inte ovänner?
vi har bråkat något så kopiöst under årens lopp. Vi gjorde ju för fan radio på det. Mm. Innehåll. Vi bråkade i radio.
Vad skulle du säga att era bråk oftast handlade om?
Ja, nu får jag faktiskt på riktigt börja. Det här är sånt som jag uppriktigt sagt inte har tänkt på sen vi slutade jobba ihop. Så vad ska vi bråka? Vi bråkade naturligtvis om innehåll. Vi kunde bråka om våra roller. Vem som borde ha gjort vad, vem som skulle göra ditten och datten. Vems idé var det? Vi kunde vara jättetramsiga och töntiga på en jävligt låg och barnslig nivå. Men vi bråkade som man egentligen bara bråkar med en nära släkt. Eller hur jag nu skulle kunna säga. Alltså, vi jobbade så nära, kände varandra så väl, läste varandra det var liksom det var stora bråk, men det var ju också, vi landade ju okej, vi tycker jätteolika, och sen gjorde vi fantastisk radio, hade jätteroligt tillsammans, och så blir det om man jobbar ihop i 20 år lite drygt, tror jag.
Mm.
Och så att, det tyckte inte jag var konstigt. Bråk och så där, det var väl inga konstigheter. Men vi gled isär. När vi slutade på Energy så var jag så jävla klar. Och han var med honom och han med mig. Det är jag helt säker på. Han skulle säga samma sak. Vi hade pratat så otroligt mycket. Vi hade inget mer att prata om, helt enkelt.
Mm. Har ni haft kontakt sen dess, eller?
Sen vi slutade på Energy.
Ja.
Inte på väldigt många år, och sen så utväxlades några sms var runt när jag fyllde 50, och sen har vi inte haft någon kontakt. Vi springer på varandra i vimlet, vi ser varandra i vimlet.
Men inte det är märkligt att tänka när man har varit så tajt med någon så länge och sen bara bryta tvärt?
Nej, alltså i vårt fall var inte det märkligt. Jag har förstått att andra tycker att det är något märkligt med det. För mig var det här är det enda rimliga nu.
Jag fattar. Ja, men intressant att höra. Jag tror många undrar hur det har sett ut med det genom åren. Och då fick de lite svar på det i alla fall.
Ja, det får väl bli ett annat sommarprat då.
Kanske nästa. Kanske han sommarprat. om relationen med dig.
Och då är det bra att det är på Sveriges Radio så att jag kan kräva en replik.
Ja, men vad skulle du säga att är den största skillnaden mellan att jobba public service och kommersiell radio?
Så jag har fortfarande precis lika mycket roligt, men en helt annan sorts roligt. Jag känner att jag får vara smart på ett annat sätt.
Men du får inte ha åsikter, eller hur?
Jag får inte ha åsikter, jag får inte ta ställning. Men det är klart att jag får tycka att krig är skit och att vi ska inte diskriminera varandra och sådär. Men jag skulle ju aldrig börja yppa var jag står någonstans i politiska frågor. Folk tror att de vet. Människor tror att de hör något. Och det är alldeles underbart när de mejlen kommer. Men för att vara lite explicit i mitt språk kan jag säga att när jag har intervjuat en vänsterpartist, då är jag vänsterfitta. Och när jag har intervjuat en sverigedemokrat, då är jag högerhora. Mm. Så att jag tycker att jag verkar hålla mig på en jämn nivå. Jag har så att säga lika trevligt med alla. Mm. Jag tycker det är lika spännande att intervjua alla faktiskt.
Men trevligast med mig.
Allra trevligast med dig. Vad står du politiskt nu så jag vet hur jag ska liksom hantera det här när mejlen kommer?
Jag har röstat... jag tror att jag har varit i röstningsålder 3 eller 4 val, blir det va?
Men hur gammal är du?
Jag är 37.
Är du bara 37?
Tre val,
du ser, till och med sprack i rösten.
Ja. Det blir 3 val, va?
Jag vet inte, 2. Du håller på att komma till matte hela tiden.
Miljöpartiet... Vänsterpartiet.
Ja.
Ja. Ja, men det handlar väl om basic värderingar och uppväxt och ja, sådär.
Mm.
Och jag har också 2 döttrar, så jag tycker att det är viktiga frågor. Liksom.
Ja, döttrar är viktiga frågor. Jag är ju själv en dotter.
Mm. Ja, men jag tycker det känns som att vi ska inte snöja in på politik. Det är så jävla ointressant tycker jag. Men du frågar vad jag röstar på, nu svarade jag.
Ja, men det var som en liten habrovink på...
Ja. Nästa ord är ett ord som vi snuddade vid nu och ett ord som du kanske är trött på att prata om, men du får ändå. Barn.
Du lyssnade aldrig på sommarpratet, va?
Nej, men jag är en ärlig människa. Nej.
Ja, nej, men precis.
Jag har läst artiklar om det.
Ja, men det var inte för att trycka till dig, utan i sommarpratet säger jag att det här är absolut sista gången jag pratar om barn. Ja. För att jag är så trött på det. Jag har inget mer att säga.
Men nu är du med mig och vi är kompisar, så nu får du skärpa dig.
Men så att jag är det något specifikt du är nyfiken på?
En fråga bara.
Ja.
Varför Vill du inte ha barn?
Den frågan är omöjlig att svara på. Det är den enda frågan alla vill ha svar på, och det har jag inget svar på. Jag har vetat i hela mitt liv, när mina kompisar höll på att kasta upp grus och bara, hur många barn får jag när jag blir stor? Så blev de glada när det liksom till slut bara var två stenar kvar. Då satt jag och räknade 101, 102, jag ska ha 107 barn. Alltså det var aldrig på allvar för mig.
Mm.
Jag har haft de här fantasisamtalen med pojkvänner, då har jag tyckt att det enda roliga med att prata om barn var, vad kan barn heta egentligen? Men det var ju, kunde ju vara vilken unge som helst. Aldrig varit intresserad av barn. Jag är fortfarande egentligen inte intresserad av barn. Jag tycker om mina vänners barn. Barn, det har en relation till vuxna. Men annars så är jag... Nej, det är liksom inte... Det är inte för mig.
Nej, men det är väl men, utmärkt sen, som svar.
Folk tror att jag hatar barn. Det vill jag ändå.
Nej,
jag
passar
på att
folk.
Säga att jag... Nej, det fattar inte folk. Så det kan jag säga, men, att det gör jag inte.
Men med det sagt så går vi ändå in i en tid, känner jag, där det blir alldeles mycket mer accepterat att vara barnlös eller barnfri eller vad man ska kalla det.
Mm.
Och att det, liksom, det har tidigare inte varit socialt accepterat, och man är ju knäpp då och konstig. Men jag upplever att fler och fler i min omgivning, vänner, poddgäster, väljer bort barn, och att det nu är helt okej. Okay. Senast i den här podden jag hade Erik Segerstedt här nyligen. Han är 44 år gammal, och han sa ju bara, nej men jag tror inte jag kommer ha barn, och det känns helt fine liksom så här. Liksom det är så här, och det är, ingen bryr sig på samma sätt som förr. Men jag förstår att du ändå, för du är ju av en generation lite högre upp, än lite äldre än både mig och Erik. Mm. Och då har du fått utstå ganska mycket skeptiska blickar och tankar, och att folk tycker du är knäpp och konstig och så, och det smärtar mig.
Ja, fast det behöver du inte, tack säger jag då, men det har aldrig varit smärtsamt för mig med Nej. Folks åsikt, för de har varit så jävla korkade.
Jag
har aldrig förstått heller att människor på allvar vill lägga sig i andra människors liv och typ tala om vad man borde göra istället. Människor som jag aldrig har träffat, aldrig kommer att träffa, vi har inga beröringspunkter, men du talar ändå om för mig hur jag kommer att känna i en fråga. Det gäller ju alla möjliga ämnen, men här har det varit verkligen så. Mitt favoritexempel, som jag fortfarande tycker är helt fascinerande, det är att jag sitter på en tjejmiddag och så säger en kvinna till mig lite så här förtroligt, jag har aldrig sett människan förr, jag kommer inte ens ihåg idag vad hon heter, så bara, är det inte så att du egentligen inte kan få barn? Och att jag då valde att säga att jag inte vill, för att det var så smärtsamt. Bara tittade jag på henne en lång stund. Och så tänkte jag så här, gud vad ska jag göra? Så jag till och med kom att jag tog en stor klunk av ölen jag drack. För jag tänkte så här, jag måste vinna tid här. För jag kan inte putta en av stolen, den dumma människan. Så då vände jag mig till henne och så sa jag till henne, om det hade varit så som du gissar, då tog du just en skitig pinne och körde in i ett öppet sår.
Exakt.
Ja, och där någonstans slutade vår dialog.
Alltså det är inte själva grejen att hon tror det som är det farliga här. För det kan man mycket väl tro. Det kan ju säkert vara så i vissa fall.
Tror men... absolut att vissa väljer att formulera sig på ett annat sätt än vad sanningen
Exakt.
Egentligen är.
Men att säga det till någon som för många människor kanske är deras livstrauma också.
Mm.
Ja, det är så jävla hjärndött. Så
varför skulle jag vilja dela något sånt med en jävla människa jag just har träffat? Puppo. Men det här är så roligt. Men nu tror jag vi har pratat klart om barn.
Det har vi. Får jag ställa en sista fråga om det?
Om barn?
Och du får passa om du vill. Alltså, men det var,
Nej men absolut. Sista. Gud, jag tror jag har sagt allt. Men ja, absolut.
Och det här kan vara privat.
Det här är bara för din skull, Nemo. Ja,
det här kan vara privat.
Mm.
Har du gjort någon abort någon gång?
Nej.
Nej. Okej, vi går vidare.
Alltså jag har ju inte velat ha barn, och jag har varit väldigt noga med att aldrig bli barn.
Bra.
Det finns de som tror att jag är oskuld fortfarande, för jag har ju sagt att jag sparar mig till äktenskapet, och jag är ju fortfarande inte gift.
Oskuld?
Mm.
Ja, det,
jag har jobbat med Gert Fylke, jag var tvungen att hitta mina vägar.
Jag blir helt nervös bara av ordet. Det är så här. Jag är sämst på att prata om allt som du har sex, kan jag säga. Alltså jag
är också jättedålig på det. Det här kan bli riktigt kul.
Jag blir jättenervös.
Mm.
Det är
det blir du faktiskt. Du börjar fippla med.
Det, alltså. Mm. Det är en annan podd, kan jag säga.
Ja.
Inte den här podden.
Nej.
Här är sexfritt.
Jag har tackat nej till den podden.
Ja, det är rätt. Bra. Helt rätt. Du, jag tror ändå vi är klara med associationsleken. Bra jobbat.
Tack snälla.
Tycker du var ärlig och skötte dig bra?
Jag tycker det är roligare att vara ärlig. Det är svårt att komma ihåg vad man ljuger.
Ja, men man kan inte förvänta sig så mycket av public service folk. För de, ibland kan man... Nej, men så är det ju. Alltså,
man kan inte förvänta sig så mycket av public... Vilka har du träffat?
Nej, men jag upplever ibland att folk är lite... Att de är rädda för att uttrycka sig om saker. För att de är rädda om sitt jobb bara.
Vet du, om det skulle ligga någon sanning i det så är det så förskräckligt. Mm. Det är men verkligen så förskräckligt.
Du upplevs inte så, vill jag säga.
Nej. Nej. Nej, tack och lov. Mm. Och tack.
Därför ska vi kasta oss in i ett segment som jag älskar som heter moraliska dilemman.
Mm.
Mm. Det här är svårt.
Ja.
Och det här är
tänk om jag lyckas chocka någon.
Vi får se.
Jag kommer dra upp
jag tror det är 6 eller 7 dilemman för dig. Och du ska säga till mig vad du har gjort i situationen.
Vad varmt det är här inne nu.
Ja, det är varmt. Och varmare kommer det bli när du får höra mina dilemman.
Okej, okay, kör.
Första dilemmat, men det här är ju väldigt hypotetiskt som du förstår.
Ja, okej.
Okay. För första dilemmat handlar ju faktiskt om barn. Så då får du bara tänka sig om det har varit aktuellt.
Ja, ja.
Alla får de här, så det var inget okay. mot dig.
Nej, ja, nej, okay. nej.
Du och din partner ska få barn. Ni är pirriga och glada och ni ska på det första ultraljudet och det visar sig att ert barn har Down-syndrom. Det här blir såklart en stor chock för er. Men vad gör ni? Behåller ni eller blir det abort?
Det var ju inte ens en sån. Det är klart man behåller. Har du träffat människor med Down-syndrom? De är ju alltså, ofta naturligtvis individer som alla. Alltså de mest inspirerande, underbara, filterlösa. Alltså jag har, det är helt självklart.
För dig ja. Mm. Men jag ska säga som poddägaren här att det är ungefär 50-50 i det här svaret.
Är det sant?
Ja.
Är inte det lite förskräckligt?
Så är det. Och vi har ett grannland som mer eller mindre har utrotat Down-syndrom. Det vet du va?
Vilket grannland?
Danmark. Det finns knappt kvar.
Så, det här vet jag inget om.
Nej, just för att de är det minst att det tendens till Down-syndrom så blir det abort i Danmark. Det är helt sant.
Vilken förlust för Danmark i så fall.
Och vilket skitland kan man också känna.
Jag känner att jag måste researcha ämnet.
Ja, jag förstår det.
Men jag blir ganska förtvivlad över alltså vi är alla olika och man har olika livsomständigheter.
Och är det inte det som är härligt då? Men, att vi är olika?
Jo, ja, det är jätteviktigt. Men om jag bara tänker på de som ska fatta de här besluten. Ur mitt perspektiv så skulle jag aldrig ens överväga något annat.
Bra. Dilemma nummer 2. Och ja. Det här är ett dilemma som utspelar sig ungefär för 10 år sedan. Eller ja, en tid där man kunde använda kontanter helt enkelt.
Mm-hmm.
Av olika anledningar så befinner du dig på en ödslig plats på landet i skogen. Och väl där så hittar du en väska med 500 000 i kontanter. Och du kan vara tämligen säker på att ingen ser dig. Lagboken säger att du ska lämna in de här till polisen. Men du är väldigt sugen på att ta hem pengarna till dig. Vad gör du?
Jag skulle förmodligen börja kolla om det var giltiga sedlar. Nej, vad skulle jag göra här? Nu ska vi se. Det känns faktiskt... Alla de som tycker jag är präktig får nu vatten på sin kvarn. Jag tänker så här, jag kommer att lämna in dem. Det finns väl något hittelönsförfarande. Chansen att någon kommer och ber om... Hej, har ni fått in min väska med mina gamla sedlar i? Jag tänker lite... Det finns nog någon uppsida i det här för mig.
Finns det någon slags regel som säger att man får en del av pengarna om de inte hämtas ut?
Så jag blir osäker, jag har aldrig varit med om det här. Men jag tror det.
Förmodligen så är det ju ett stöldgods, det är det.
Ja, precis. Så det är ingen som kommer att gå in och fråga efter dem där.
Nej, men om man tar dem så kan man ju få en rånarliga efter sig. Så det är det.
Ja, men du sa ju att ingen såg mig.
Så är det.
Ja.
Bra. Mm. Uppmärksamt.
Jag vill inte ha några kriminella i hasorna.
Dilemma nummer 3.
Mm.
Du har en granne som du avskyr. En riktig surkärring som hela området hatar om vi ska vara helt ärliga. En dag så kommer din man hem och berättar att han har råkat köra på tanten och nu ligger hon på sjukhus och svävar mellan liv och död. Din man hävdar att ingen såg det här. Men vad gör du? Berättar ni för polisen eller bestämmer ni er för att försöka leva med er mörka hemlighet?
Åh, herregud, vilken jättekonstig fråga. Men snälla någon, det här är väl inte ens präktigt. Det är väl fan, det är väl självklart att man måste tala om att man kört på en tant. Och det här är inte mitt dilemma, det här är ju då Eriks dilemma tydligen. Men jag hade ju sagt, nu går vi, om han var i chock då.
Men om han säger nej, han säger så här, men titta, jag kommer åka in i 20 år för det här.
Då säger jag hälsa på.
Okej, okay, bra. Dilemma nummer 5. Din mamma.
Jag skulle också hälsa på tanten, vill jag bara lägga till.
Skit tanten, alla hatar henne.
Ja, men här kan vara en vändpunkt.
Så är det, sant. Dilemma nummer 5.
Mm.
Din mamma är 95 år gammal. Hon är gammal, skruttig och har ont överallt. Allt hon vill är att dö. Och du är hennes enda anhöriga. Hon ber dig att hjälpa till att avsluta hennes liv på något sätt. Hjälper du henne?
Du förstår vad jag måste svara på här, va? Eller du förstår att jag måste...
Public service svaret.
Jag kommer att följa gällande svensk lag i
detta. Ja, men det visste jag. Här kom det ju, public service svaret.
Men vet du vad? Jag tror inte att jag skulle kunna det. Ska vi komma ihåg att vi hade en komplicerad relation, men... För min egen del, om jag hamnade i en sån situation att jag var 95 år gammal och inte, det fanns inget kvar, allt var elände, så som det kan vara, men att jag var tillräckligt klar i huvudet och talade om att jag pallar inte det här mer, vilket jag upplever är situationen här för min hypotetiska mamma. Hon hade löst det där själv, kan jag säga.
Okej. Nästa dilemma lyder.
Ställde du frågan och samtidigt tänkte, var det där en svar på frågan?
Nej, men jag tycker att det dög. Jag tycker att det funkade.
Det dög, okej.
Ja, absolut. Att hon hade löst det själv om hon verkligen ville det.
Mm.
Ja. Om hon var klar nog för att ställa frågan så hade hon löst det själv.
Mm.
Ja, men jag lyssnar.
Då hade hon inte ställt frågan heller.
Tror jag. Nej, exakt. Jag lyssnar. Jag fick gå.
Nej, det var inte meningen. Jag tänkte bara att du hade hoppats på något smarrigare.
Nej, fan. Allt duger. Du gör det jättebra.
Men jag försöker inte ha ihjäl folk. Det vill jag verkligen understryka.
Ja, jag märker det. Typiskt public service folk.
Ja, fy 17 alltså. Mm.
Nästa dilemma lyder. Ponera att du går på en första dejt med en helt fantastisk man. Ni klickar på alla möjliga sätt och du verkligen känner att det här är din framtida man. Men det finns ett litet problem. Han luktar lite svett. Och inte sån där svett som kan vara helt okej, utan lite unket. Vad gör du?
Men vad då? Han duschar inte, eller han tvättar inte, eller han har en
instängd... Det förtäljer inte historien. Men ni går på några dejter och till varannan dejt så känner du bara att det är en stank som är ganska onice. Men allt annat är toppen, menar
jag. Jag kommer inte att acceptera en dålig lukt.
Nej. Kommer du säga det?
Det tror jag.
Okej. Mm. För det är ju bra om...
Vet du vad? Jag formulerar om mig. Det kommer jag att göra.
Ja, bra.
Mm.
För att om han löser det, då är ni...
Det verkar ju som att då kommer det här att vara toppen.
Då är det själsfränder liksom.
Ja, nej, men då, det tycker jag är synd då om vi skulle falla på att han kanske behöver duscha en gång till i veckan.
Det finns en risk att han blir ledsen. Tvätta sina kläder. Att han blir kränkt och börjar gråta. Det finns en risk.
Då kommer jag att hantera det.
Bra. Mm. Med en kram.
Ja, kanske några ord.
Du, nästa dilemma. Jag känner att jag har ett svar på det här redan innan jag ställer det på grund av vad du jobbar med.
Okej.
Okay. Public service.
Ja, just det.
Högerextrema partiet Alternativ för Sverige erbjuder dig 50 miljoner för att vara deras poster girl för deras valkampanj. Det är extremt mycket pengar för väldigt lite jobb.
Lev upp till ditt efternamn, säger de.
Framför allt så lär du bränna mycket broar, både privat och arbetsmässigt. Hur tänker du?
Ja.
50 mille, en dags jobb.
Jag säger så här, är det allt ni har? Ja. Kommer jag att säga. Jag tänker jag kan också passa på att ruinera dem på kuppen.
Finns det ett pris?
Nej, det finns inget pris här.
Du är ganska rik, va?
Nej, det är jag inte. Men det här är jätteintressant. Folk verkar tro det. Jag är inte det. Och sen så verkar folk också tro, det var någon på mitt jobb som sa här, va? Bor du i en hyresrätt? Det var tydligen den största skällen någonsin.
Ja, men man tjänar ju mycket pengar på kommersiell radio.
Det gör man. Alltså jag har tjänat fruktansvärda pengar.
Ja, kan tänka mig det.
Mm.
Någon gång hörde jag om Gry Forssells lön och jag fan satte chipspåsen i halsen. Alltså.
Oj, jag känner inte till Grys lön.
Nej, men det är otroligt.
Men jag vet att min var tippen toppen.
Ja, men det jag menar. Och du var ju någon slags Gry-variant på den tiden ju.
Ja, det var
samma ankare. Ja, det är det jag menar.
Alltså du vet, jag älskar ju Gry.
Ja, men jag älskar det. Hon var här
och
nyligen.
Jag vill bara säga, jag var före Gry.
Vi älskar Gry båda två. You and I both. Hon var här nyligen, hon är fantastisk. Och ja, rik. Och svinrik.
Hon är jätterik. Hon har gjort mycket smartare grejer med sina pengar tror jag än vad jag har
kanske
gjort. För jag gjorde bara om med dem.
Jag kan säga så här att hon har investerat mycket pengar i någon slags vinmärke som går skit tydligen. Så att även hon har sina ekonomiska smällar.
Ja, men det tror jag ändå, det behöver man för att ta segrarna sen.
Varför ser du så nöjd ut när jag berättar det?
Nej, det gjorde jag inte.
Jag skojar.
Försök inte med mig. Jag tycker att det är en otroligt snygg logga på det vinet.
Ja. Alltid något då? För smaken verkar ju vara medioker. Så.
Jag dricker ju aldrig vin.
Yes,
tycker faktiskt att allt vin är ganska vidrigt.
Nej, men, och jag har varit nykter i nästan 10 år så att, jag tror att Grys publik sitter inte här.
Men vad roligt att vi pratar lite om Gry nu. Jag vänder mig direkt till dig, Gry. När du satsar på öl, hör av dig.
Ja men verkligen. Här kommer ett dilemma som flest människor tycker är svårast.
Jaha.
Mm, spännande. Mm. Du är nära vän med ett par. I paret så är du i princip bästa kompis med killen. Men du är också nära med tjejen som du har lärt känna genom killen. Och ni umgås mycket tillsammans då.
Ja.
Det stundar ett bröllop och...
Några ska gifta sig.
Ja, precis. Några dagar innan bröllopet så råkar du komma in och se den här mannen då, din bästa kompis, vara otrogen. Hur han sätter på en annan tjej liksom. Och du, ja, vad gör du?
Alltså jag kliver in i där akten pågår.
Yes.
Det kommer att bli jävligt rörigt i det rummet. Mm. Jag är inte där så att jag backar ut och stänger dörren. Jag kommer att storma in. Mm. Det kommer att vara starka ord från mig. Mm. Jag kommer att ha åsikter om honom.
Men du där på plats. Men du kommer inte...
Jag sitter nu och tänker... Nej, men jag kommer att ge honom chansen att ta tag i det där själv. Mm. Och sen så tänker jag att jag kan ju inte låta någon gifta sig med dig utan att veta det här. Jag kan liksom inte riktigt komma på någon anledning till att man skulle kunna ha sex med någon dag innan man gifter sig med någon annan och att det liksom bara skulle vara en axelryckning. Det måste vara tecken på något.
Det finns ju så många svin, alltså, vadå?
Ja, men jag tänker inte umgås med svin.
Nej.
Så att om han är en av mina närmsta bästa vänner verkligen, vi har känt varandra i jättemånga år, då ska jag ju alltså ha missbedömt honom så illa alltså. Mm.
Så om han säger till dig så här, jag tyckte...
Har folk svårt för det här dilemmat?
Ja, verkligen.
Otroligt.
De vet inte om...
Man kan inte lita på någon.
Om det de ska ta ställning eller
vad
inte.
Vad hade du gjort?
Alltså, det beror på hur nära jag är med honom och hur nära jag är med henne. Och om hon är en bra människa. Mycket sånt där börjar jag tänka på.
Om hon är en dålig människa, då förtjänar hon att hennes man är lite otrogen.
Nej, men jag tycker det är svårt. Men i regel så hade jag väl tänkt som du. Att hon förtjänar att veta det här.
Ja.
Oavsett hur tajt jag är med honom. Och som du säger...
Nej, för nu var jag ju, kände jag ju henne väl också.
Exakt. Och såklart att man inte vill vara bästa kompis med någon som är ett sånt svin.
Nej, men då har jag ju missbedömt människan fullkomligt.
Ja, precis. Så det är svårt. Jag tror Li Kristiansson...
Ja.
Hen var här nyligen. Hen vill kallas Hen.
I know.
Då säger vi Hen här.
Ja, absolut.
Ja, men fantastisk människa. Och Hen sa... till mig att på den här frågan så sa han så här: jag hade bara sagt upp kontakten med honom, för då hade inte han varit den jag trodde.
Det tror jag att det här kanske resulterar i, men det går ju liksom inte och, alltså på något sätt så kommer det här att landa hos den blivande bruden också. Ja, det måste du liksom få göra. Sen kan det kanske vara så att den blivande bruden säger att jag kommer att leva med det här, vi har rätt ut det här.
Exakt.
Då är det deras grej.
Då är det deras
men
grej.
Men jag och den här killen, vi kommer att umgås. Det kommer att vara trevligt fortfarande så länge den här då bruden har bestämt sig för att så här ska vi leva. Mm. Och jag vill umgås med henne fortsättningsvis. Så, men han och jag kommer inte ha den nära relationen längre.
Nej. Låter som ett rimligt svar. Vi är framme vid sista dilemmat nu.
Mm, spännande.
Ja. Visst är det kul?
Ja, det är kul.
Ja, det är skitkul. Det är återförening med gamla kompisgänget från gymnasiet. Det är ganska rå jargong som det lätt kan vara i sånt stöka gamla gymnasiegäng.
Jag får nu upp en bild av min gymnasieklass här. Ja, och du säger rå jargong.
Har ni haft en någon slags reunion?
Nej, vet du vad? Nej. Det har vi inte.
Nej, men nu har ni det. Och det är rå jargong och det skrattas och det skämtas om våldtäkt och det skämtas om rasism i rummet. Och är du då en sån som hänger på i jargongen och skämtar och sådär? Eller säger du från och gör en scen och riskerar lite dålig stämning? Vad går din gräns?
Älskar dålig stämning.
Jag misstänkte det.
Mm. Så att, ja, nej, det tänker jag. Nej, jag skulle... Alltså, finns inte ett jag hör ett sånt samtal på bussen. Det är ett under att jag har framtänderna kvar. Jag kliver in. Jag tolererar inte att människor vevar, beter sig, sitter och uttalar rasistiska saker. Jag har klivit in i någon grabbgäng som slogs vid en busshållplats. Det var bara på kul, sa de.
Fan, vad känner jag igen det här? Blev det en mediegrej av det här?
Nej, det tror jag inte. Nej, det blev det inte.
Väl, det här. Nej.
Det där gör jag i min verklighet.
Ja.
Civilkurage
kallas det.
Det kommer att bli en grej den dagen framtänderna är borta. För då kommer jag att prata så här tills jag får mina tramp-proteserna. Men så det där, det är en väldigt lätt grej för mig. Jag skulle resa mig upp och gå. Jag har ju inte, alltså, vi har ju inte sett.
Ja, du skulle hellre gå än att säga till.
Nej.
Säger till först och sen går du.
Omfamnar den dåliga stämningen. Landar vi inte efter
njuter
det
av den.
Då går jag. Ja,
en stund,
det här var bäst idag, tjejer. Exakt. Jag gick som sagt i tjejklass. Det där hade inte hänt i min klass. Vi vill ändå ge dem det.
Ja.
Så att vi inte tror att det. Men dålig stämning ska man inte akta sig för. Det är liksom bara att vara tyst och gå därifrån om det är så.
Vi är framme vid poddens sista segment som är några klassiska snabbfrågor.
Mm. Går det här ovanligt fort?
Dagens podd.
Ja, eller har vi ju jättekul. Jag tyckte att tiden har rus. Oh, vad kul vi har.
Ja, men jag säger det. Vi är över en timme.
Aha.
Det känns som 10 minuter.
Jag har haft väldigt trevligt.
Ja, men vad härligt att höra. Samma här.
Vilken jävla tur.
Ja, men du vet, när tiden går fort, det är ju ett tecken på att man har trevligt.
Ja, det har du rätt i.
Du vet, ibland bjuder jag på de här linesen så jag lär underbart. Folket. Folkbildaren Nemo Hedén.
Just det. Ja. Vet du hur många såna här gamla uttryck som helt håller på att gå förlorade? Alltså som människor som är i din ålder, men de som är generationen yngre än du. Noll koll på kasta sten i glashus.
Det är därför jag lär dem här.
Ja, det är jättebra. Mm. Är de här unga människorna? Är de här...
Jag börjar också bli gammal. Vem försöker lura?
Vilka lyssnar?
Ingen aning. Ingen.
Då skulle jag vilja svara på några av de frågor som jag har slingrat mig kring. Då fick jag så här mycket betalt för kändis Sverige bakar.
Ja, snabb frågor. Mm. Paradrätt.
Absolut ingen alls. Ja, alltså då är det ju varma mackor då.
Det var det deppigaste jag hört.
Ja, men alltså jag koketterar inte. Jag vill verkligen understryka det. Det är ingen grej. Jag skulle så gärna vilja vara duktig. Kunna göra en god sås. Det är liksom en hisnande tanke i min värld. Nej, då ger jag dig en varm macka. Men du kan få någon grönsallad till.
Vad missbrukar du?
Ja, jag scrollar för mycket. På Instagram. Jag har inte inget annat, bara Instagram, helt nördig. Och fattar inte varför, jag tycker det mesta är bara ointressant. Så det är ju någon form av missbruk. Sen missbruk, jag vet inte om det är ett missbruk, det är att slänga sig med ordet missbruk bland människor som faktiskt har haft det. Nej, men jag säger väl
tur att jag är en bra klippare nu alltså.
Ja, det här är lätt klippt också, tystnad. Jag tror inte jag har några.
Du kan väl svara Instagram, det är okej.
Ja, men jag tänkte att du skulle få något mer. Men jag skulle kunna sluta äta choklad på vardagarna.
Jag sänkte ribban för content i den här podden då.
Ja, utmärkt. Det passar mig. Det passar mig.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Det är det här när jag bara fortsätter prata. Alltså jag fattar att folk blir vansinniga på mig.
Okej.
Föraktar är ett starkt ord.
Ja, det är starkt. Men det tillhör segmentet.
Ja.
Ångesttrigger.
Komma sent.
Mm. När grät du senast?
Det händer ganska ofta. Jag har nära till tårar. Men jag förlorade min farbror som jag tyckte känns så hemskt att säga. Som var en fantastisk person. Mm. Så att det kan ha varit bara häromdagen. Min pappa och jag pratar mycket om hans bror. Och då är tårarna nära.
Mm. Hur gammal blev han?
Han skulle ha fyllt 85 bara någon vecka senare.
Vad lägger du mest pengar på?
Jag lägger mest pengar på just nu en köksrenovering på landet som är helt ofrivillig, höll jag på att säga. Vi fick en vattenskada och allt var jättegammalt, så försäkringsbolaget bara, you're on your own i viss mån. Så där lägger jag ganska mycket pengar. Men annars tycker jag om jag köper väldigt mycket papper, pennor och kort. Faktiskt, det har varit, titta här, jag kan faktiskt skriva under, här sitter jag med ett födelsedagskort som jag skrev tidigare idag, som jag ska skicka till någon som jag håller kär.
En kändis?
Inte alls. Det är en tjej som fyller 19 som är ljuvlig. Och jag älskar att skriva kort, julkort. Det känns som att jag håller på snod under armarna med mina försändelser.
Men varför har du 19-årig kompis för?
Lätt obehagligt.
Lätt lite värt att fråga om man säger så.
Ja. Ja, det är skönt att du är noggrann. Ja. Hennes mamma är en av mina absolut bästa vänner. Så jag har följt henne genom hela hennes uppväxt. Och jag är gudmor till hennes stora syster. Och så har jag liksom gudmorat till mig för henne också.
Godkänt svar.
Tack snälla. Mm. Jag vill inte att polisen väntar när vi är klara. Nej, att jag tar oss in för förhör.
Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då vill jag ha två svar. Både offentliga bilden och dina privata kompisar.
Oj, den offentliga är svår för att den är så varierad. Det finns ju väldigt många som inte gillar mig. Och sen är det ju jättehärligt att det är ett gott gäng som gillar mig också. Men jag blir glad när lyssnare hör av sig och säger att de ser mig som ett sällskap. Att de litar på vad jag säger. Att vi skrattar ihop. Att jag har varit ett sällskap i svåra stunder och ställer, att de litar på den information de får. Och sen så kan jag tycka att det är uppfriskande också med de som hatar. Mm. Jag uppskattar konstruktiv kritik, det andra rinner faktiskt av mig.
Och om man frågar en privatkompis då?
Jag hoppas hoppas och vågar försiktigt tro att man vet att man kan lita på mig, att jag är lojal, att jag är ärlig och att man har roligt med mig.
Mm. Vi är framme vid poddens sista fråga som lyder: vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Åh, vad roligt! Här har jag säkert jättemånga grejer. Nu ska vi se. Att andra människor tycker om. Basta är en grej.
Det är ett bra svar.
Ja. Men då nöjer jag mig med det.
Det tycker jag du ska göra. Och jag vill säga stort tack för idag.
Jag vill säga stort tack för idag. Det här var jättehärligt. En sån lyx att få komma hit. Tack Nemo.
Gud vad fint sagt. Och jag längtar efter nästa gång jag får gästa dig. Jag vill bara bli aktuell med någonting så jag kan komma. För det är så jävla mysigt.
Otroligt smickrande. Och jag håller ögonen på dig.
Ja, vi hörs och syns snart igen. Tack för idag.
Ja, tack snälla.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra honom glad. Yeah, Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra honom glad.
Ja, där var avsnitt nummer 544 i mål av podcasten Nemo möter en vän. Och veckans gäst Titti Schultz vill jag tacka från botten av mitt hjärta. Det här var verkligen supertrevligt. Vilken kvinna! Och extra kul för mig att nörda ner mig i intervjuande. Och vill du som lyssnar nå mig så gör det enklast via min hemsida som är www.nemohedén.se eller min TikTok där jag heter Nemohedén. Och jag vill också tacka er lyssnare såklart. Alla fantastiska Podmi-prenumeranter där ute. För utan er, inget Nemo möter en vän. Och tack även till min klippare Daniel Eggemannen Ekberg för ett gott samarbete ännu en vecka. Ja, med de orden så signar vi ut för idag och så hörs vi nästa måndag med en ny fantastisk gäst. Var nu rädda om er, mina vänner, så hörs vi. Puss och kram från Nemo Hedén. Hej på er!
Ett poddtips från Podplay.
I fören på ett enormt fartyg står två huttrande män och håller utkik i den mörka natten. Fortsätter allt i den här takten kommer RMS Titanic anlända i New York tidigare än planerat. Men plötsligt ser de två männen någonting stort uppenbara sig i mörkret rakt framför dem. Isberg. Hör hela avsnittet om Titanic i podden Kodkatastrof på Podplay.